Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Men idag har vi ett specialavsnitt, för idag är det bara jag, Silving, och Åkermark som är med. Men jag har med mig två gäster. Och vilka är ni?
Menosha Knonifix, brottmålsadvokat.
Ashraf Ahmed, och jag är åklagare.
Ja, och jag har ju haft förmånen att jobba med er båda. Jag jobbar ju med dig nu, Menosha, och har jobbat med dig, kommit på nu. Det är 11 år sedan då jag träffades, Ashraf, på justitiedepartementet. Då var vi båda åklagare, men då jobbade vi ett tag där. Och jag är så glad att ni är här idag. Och ni, jag känner ju att jag vill också att ni skulle vara med här idag, för att en del av den här podden är ju också att inspirera. Och alla vi tre har ju en gemensam nämnare, förutom att vi är väldigt smarta och duktiga jurister, så är det ju att vi har utländsk bakgrund, att vi är födda utomlands alla tre. Och jag tycker det är väldigt spännande och vill också inspirera, känner ett stort behov av det just nu också som det ser ut i Sverige. Och jag vet att ni har ju väldigt intressanta bakgrundshistorier, och jag tycker att vi fokuserar på er två, inte så mycket på mig idag. Så jag tänker lite, kan du berätta kort om dig, din bakgrund, Menosha?
Ja, jag heter ju då Menosha och är född i Iran. Jag kom till Sverige när jag var 4 år, så jag har bott ett år i Turkiet. Vi lämnade Iran när jag var 3 år. Och sen så är jag uppvuxen då i Sollentuna i Stockholm. Och jag är äldst av 3 barn. Så att ja, det är lite kort om mig. Jag visste tidigt att jag ville bli advokat. Vi kom hit tack vare 2 jurister som mina föräldrar kände i Turkiet. Så att juridiken har alltid varit väldigt stor del av mitt liv. Ja, det var lite kort om min, ja, mina första år.
Och din Asha?
Ja, jag har väl liknande bakgrund. Jag kom hit också som 4-åring och kom från Egypten, Kairo. Direkt raka vägen till Rinkeby, där jag växte upp. Och för mig var väl inte det lika självklart att jag skulle bli jurist, utan det var väl ja, först när jag var i gymnasiet som jag började tänka i de banorna.
Och vad var det då som gjorde att du började tänka på att bli jurist?
Ja, om jag ska vara ärlig så var det faktiskt så att jag var målsägande i ett mål. Så att, och då utsatt för misshandel, och då kom jag in i den här banan liksom, i brottmålsvärlden och sådär. Och då tyckte jag att det var så intressant. Så att jag...
Men vad var det som du tyckte var så här intressant? Var det med åklagare, eller var det advokaten eller domaren?
Alltså... Jag tog ju inte det för givet överhuvudtaget, vilka roller, därför att det, som ni vet så är det ju jättemånga hinder på vägen. Utan det var väl först när jag satt ting då som jag bestämde för att det är åklagare jag vill bli. Och den rollen passar mig bäst då.
Mm.
Ja. Men till en början var det bara att skaffa sig en utbildning. Det var inte så självklart att man skulle komma in på juristlinjen, klara av den. Och ja, ni vet hela den här resan som vi då går igenom innan man kommer igenom nålsögat.
Men hur var det när ni pluggade? För jag började 97. Och jag vill bara lägga till att jag kom hit när jag var 3. Så vi har en lite liknande historia allihop. Faktiskt intressant. Men hur var det när ni pluggade? Var det många som hade en annan bakgrund än svensk? När ni, för jag pluggade i Lund. Jag vet inte vad ni...
Jag pluggade i Stockholm. Det var inte jättemånga som hade invandrarbakgrund när jag pluggade. De som var ju, det var några få iranier. Några från Syrien. Ja, jag tror det är Syrien och lite kurder. Men det var ju inte alls speciellt många som faktiskt med invandrarbakgrund. Vilket gjorde att man utmärkte sig ganska mycket på föreläsningarna.
Men var det någonting du upplevde? Alltså hur upplevde du det? Var någonting du tänkte på? Eller hur var det var tidigare när du pluggade? Alltså när du gick i grundskolan?
Alltså jag kom ju hit som kvotinvandrare. Och då var det ju redan då att det var, jag bodde på Malmvägen mina första 6 år. Men det var ändå, vi var inte många invandrare i klassen. Man var annorlunda. Och det fick man ju ofta höra liksom att du är inte svensk, du måste kämpa dubbelt så hårt, fick jag höra hemifrån, för att du ska bli någonting i det här samhället. Du heter ju inte Anna Svensson, och det upplevde jag fram tills jag kom in på juristlinjen, att folk såg på mig som en invandrare. Och sen när jag väl kom in på juristlinjen, så även om vi inte var så många, så hade jag ju liksom en sköld som jag kunde gömma mig bakom och säga att men jag är faktiskt duktig, jag är inte invandrare liksom. Som många faktiskt såg en som, till att börja med, upplevde jag det som.
Hur upplevde du Ashraf?
Nej, jag växte ju på Rinkeby, och det var ju starkt segregerat. Det var ju, ja, ju äldre jag blev, desto färre svenskar i klassen var det. Så att man fick ju tidigt då veta att man bor i Rinkeby, det är ju negativt. Det var alltså andra. Själv så kände man sig jättetrygg, och man var bekväm med det verkligen, och var stolt över att man bodde i Rinkeby. Så att det var ju, men det var ju såklart tufft att komma ut sen från utbildningen då på högstadiet, så skulle man ju liksom skaffa sig bra betyg, och det var ju inte en självklarhet överhuvudtaget. Nej. Att någon trodde på en, för att av kanske mina klasskompisar så är det kanske en till förutom mig som överhuvudtaget har studerat vidare.
Men vem var det som, kan du säga, var det någon som du kände var avgörande för dig, som trodde på dig, som gjorde att du verkligen kände ska visa det här, eller jag kommer klara det här?
Det var faktiskt en advokat som heter Anders Wikare, och jag tror inte att han lever längre, men han var på den tiden, jag tror det hette chefsadvokat på en allmän advokatbyrå, och han trodde på mig, han gav mig en praktikplats.
Efter
gymnasiet.
Okay.
Så det var min första steg in på det här, liksom, på den här banan. Och det kommer jag aldrig glömma. Att jag kom därifrån, och jag minns hur nervös jag var. Kommer från Rinkeby, hade adress Rinkeby. Kom via arbetsförmedlingen, arbetslös. skrev en ansökan och intressen med att få praktisera på den här advokatbyrån. Och när jag kom dit så frågade han mig. Är det du som har skrivit en ansökan? Alltså, jag har ju fått, fick jag känna då, att jag har fått hjälp med den. Jag tyckte att jag var så ärlig, så att han gav mig en chans då. Det var ju fantastiskt att någon trodde på en och såg bort mot det här annorlunda då.
Och du då, Menos, har du upplevt att det var någon som var avgörande för dig?
Ja, alltså jag är ju som sagt från Iran, så att studera liksom, det måste man göra helt enkelt. Så mina föräldrar har ju varit, trott på mig väldigt mycket från början. Men så kom vi hit tack vare Louise Bjurvill, som var en väldigt duktig advokat, brottmålsadvokat. Så när alla andra hade Ally McBeal som sin idol, så hade jag Louise som min idol. Hon lever tyvärr inte längre idag, men hon var ju min stora förebild. Jag skulle bli som hon, jag skulle hjälpa utsatta personer. Så att hon trodde på mig från början och visste att det här klarar du, även om det är ju tufft som du säger, det är inte en självklarhet som invandrare att du kommer in på liksom en av topputbildningarna i Sverige. Jag hade ingen som kunde hjälpa mig med mina läxor, mamma kunde hjälpa mig med matte, men det var liksom det. Så svenska, engelska, med dem satte jag ju liksom bästa betyg i, för att jag hade ett mål.
För jag tänker just med svenskan, för jag kan uppleva att den kände jag utvecklades väldigt mycket just också när jag pluggade juridik. Alltså jag har alltid haft lätt för svenska så, men jag kände ändå att jag saknade visst ordförråd ändå, att jag inte kunde. Hur har ni upplevt det?
Men jag håller med. Det var ju många på juristlinjen som hade akademiska föräldrar. Mina var ju akademiker från Iran. Jag hade inte alls det ordförrådet. Och det var, jag kom direkt efter gymnasiet. Så att jag hade ingen arbetslivserfarenhet heller. Vilket liksom, det var jättetufft ibland. Att sitta och jag förstod knappt vad jag läste ibland. När vi läste arbetsrätt. Jag hade aldrig haft ett riktigt jobb. Kom ut som nyss fyllda 19 år. Så att för mig var det också, jag håller med. Det var helt andra typer av ord. Helt annat. Tänk. Så det var mycket svett och tårar.
Hur känner du att köpa med språket?
Ja, men språket är ju vårt verktyg som jurist och det är ju oerhört viktigt. Det förstod jag redan från början när jag hade bestämt när jag skulle söka till juristlinjen och läste socionomi ett par terminer. Så bara plöjde jag böcker. Där i den här gillestugan som jag bodde i Umeå. Så bara köpte jag allt som fanns på biblioteket då, som så här, utgallringar av gamla böcker. Och så läste jag. Det var, jag hade inget med intresse utan jag skulle lära mig bra svenska.
Mm.
För jag hade ju inte det. Och det är som du säger att man måste liksom... Ja, man har ju inte det gratis va? Det tror inte jag. Det tror jag är den vanliga svenska ungdomar tar för...
För givet lite, jag håller med. Jag tycker också att, men samtidigt vi tycker att alla de tre ändå inger ju hopp att man kan, behöver inte ha den mest perfekta svenska just när man börjar på universitetet. Fast det är klart att vi hade ingen, vi var inte dåliga på svenska, men man kan utveckla det. Och det tror jag man verkligen, det är jätteviktigt. Och även för arbetsgivare att tänka på att man, och för mina, vi har ju, jag är ju arbetsgivare och ser ju också även de som är svenskfödda som inte har perfekt svenska på något sätt. Så det behöver inte alls sitta där. Men jag kan ändå uppleva ibland också, det handlar ju mer om kultur och annat, man inte heller med sig det hemifrån. Att,
sociala koder.
Nej, för det har man liksom, mina föräldrar kan ju det isländska, jag uppvuxen med isländsk kultur och de är ju inte insatta, nu har jag alltid varit väldigt politiskt intresserad, men ni vet, skådisar, sång, alltså man har en helt annan med sig, eller författare framförallt. Men hur har ni känt där? Har ni känt någon gång liksom att ni inte hör hemma eller vad? Eller har ni, känner ni tvärtom att ni har annat att bidra med istället?
Ja, men det var faktiskt så att det var en barndomskompis till mig från Rinkeby som visste att jag pluggade. Och jag träffade honom, han stod där framför sin korvkiosk och sa till mig: ja du Ashraf, du har ju studerat nu ett par år. Kommer du få något jobb, få svartskalla jobb här inom juristbranschen? Och jag tänkte, men herregud, jag har ju pluggat flera år, ska inte jag få ett jobb efter då? Men sen så var det, har jag märkt i efterhand att just det som har varit och som man själv uppfattar som negativt och så, har ju varit det som har... För en gångs skull så har det varit positivt att vara invandrare och ha studerat och har man den här kompetensen och att ha den här sociala kompetensen och förmågan, språkmöjligheten och allt det här. Ja,
jag tror kanske man blir bättre på att uttrycka sig, för båda ni två, nu har jag jobbat väldigt kort med dig, men även framförallt du Ashraf, vet jag ju är en av de mest omtyckta någonsin på alla de arbetsplatser vi har varit, för du tar ju ett väldigt stort socialt ansvar, vilket du också gör med Nors, så jag vet inte om det... Jag tror, för jag började tänka på det nu när jag skulle träffa er, kände jag så mycket, och jag är lite själv sån också, att jag bara, men eller utvecklar man det på grund av att man ska bli den där mer likable personen, eller har vi bara det mer med oss hemifrån, att råkar det vara en slump att vi tre är sådana fast vi kommer med våra bakgrund? Alltså jag tycker det är en ganska intressant frågeställning, för du är ju väldigt annorlunda mot många svenska män, skulle jag säga. Du är ju liksom så otroligt öppen, du tar, alltså, ordnar saker, du fixar och...
Jag tror att det är en blandning av de båda. Det är dels en läggningsfråga man har, men också att man faktiskt, man får ju möjlighet. Svenskar är ju väldigt intresserade av andra kulturer, så att då blir du är ju annorlunda, du har en annan bakgrund. Och särskilt i juristbranschen, det var inte så länge sedan man knappt såg någon invandrare överhuvudtaget. Vilket det glädjer mig fantastiskt nu att det finns många med invandrarbakgrund inom advokatkåren. Det är väl åklagarväsendet likadant, polisen. Det är väl domarkåren som man saknar lite. Där behöver de jobba på sig lite. Men så det i sig gör att man är udda, är ju intressant. Att människor är nyfikna, vill höra. Man hoppas ju att det ska bidra till också att det ökar förståelse och att minska på fördomar och liknande.
Känner ni att ni tar det ansvaret? Att ni vill, känner att ni försöker minska fördomarna genom ett jobb? Eller hur jobbar ni med de frågorna?
Ja, alltså jag har ju haft förmånen att komma liksom från ett land som Iran där vi har ju ganska gott rykte bland svenskar. Ja, ni studerar får man alltid höra. Alla ni iranier är så välutbildade. Så att jag har ju liksom egentligen inte känt mig själv liksom, från att jag kom in på juristlinjen. Det var självklarhet för alla andra. Men i mitt arbete så möter jag ju ofta liksom mycket fördomar som jag känner att jag måste liksom stå upp emot och säga att så här är det ju inte. Det är inte en viss liksom viss typ av människor från ett visst land som begår de här brotten. Liksom. Så att jag har liksom, under mina första år som jurist, när jag var affärsjurist, så har jag liksom inte behövt stöta på det på samma sätt. Levt i en väldigt skyddad bubbla och folk har alltid sett mig som svensk därefter. Men nu de här åren, då blir jag ju liksom lite den udda fågeln, advokaten som kommer med mörkt hår och står upp liksom för de svaga. Så att, ja, jag tycker att nu märker jag mycket mer att jag måste göra det.
Det är ju oerhört viktigt, särskilt i vår bransch, där man, det lätt kan bli generaliseringar att man, ja, vi vet ju alla att brott beror ju på socioekonomiska orsaker oftast. Alltså, sen finns det ju alla samhällsklasser människor som begår brott, men just att man inte får vara svepande eller tycka att det är just vissa typer av personer som begår brott med viss kulturell bakgrund eller religiös bakgrund för den delen. Det är ju en utmaning. Och det, men jag har själv inte stött på det på det sättet. Någon kanske gång har någon tyckt, sagt någonting som jag. Men det i sig att vi finns i våra roller gör ju att man faktiskt tänker sig för innan man säger något. Och så är det ju.
Och det tycker jag, ja, och det är verkligen viktigt. Och jag tror det är därför också som du tar upp här, Ashraf, med domare. Borde fler, de borde jobba mycket mer med de frågorna, för det är så viktigt att få in den kunskapen. För vi sitter trots allt med en annan kunskap än vad många har. Och vi vet också hur viktigt bemötandet är. Att inte att vi skapar ett utanförskap, som just nu tycker jag håller lite på att ske i Sverige. Att man skapar ett utanförskap genom att bli för mycket vi och dem. Till exempel då, Rinkeby är ju väldigt intressant, som ofta målas ut i media som typ det värsta och det är så segregerat och så. Men som du säger, finns ju mycket klart kärlek och stolthet att bo där. De, tror jag,
Ja, exakt.
Men vad är ditt tips nu till dem som vi känner skulle vilja känna att jag vill också plugga kanske eller gå vidare med något?
Ja, nej, men alltså egentligen är det så här att vi bor i ett av världens bästa länder. Vi har en rätt så jämlik utbildningsmiljö. Det gäller bara att ta reda på hur man tar sig in. Ingenting är omöjligt. Har du dåligt betyg i något så får du se hur du kan förbättra det. Du ska kunna ta dig in på den utbildningen med hårt arbete. Det finns ju inga genvägar. Man måste kämpa. Och vi sitter ju här där vi, i våra roller därför att vi har kämpat hårt för att komma dit. Och det gör ju även vanliga svensson ungdomar. Men vi har ju inget gratis. Vi måste börja på scratch med allting. Så det gäller liksom att vara fokuserad. Du kommer inte få något svar om du inte frågar. Ta reda på, finns det någon annan alternativ att ta sig in genom den här utbildningen. Och så självklart, du måste kunna bra svenska. Alltså extremt bra språk i svenska. Och det är ju något som man får skaffa sig under resans gång.
Men jag tror också det att man ska liksom lägga in en högre växel. Kämpa och inte ge upp när det, man stöter på en motgång. För det kommer du göra många gånger. Men jag själv kom inte in på juristlinjen precis direkt efter gymnasiet som jag hade tänkt. Och då blir liksom, man har en bild i huvudet att jag ska plugga direkt och ja, det är bara att köra på. Sök igen, kör högskoleprovet, höj upp betygen. Men sen så också sen när man väl kommer in på en utbildning och inte bara tänka att jag ska få bästa betyg i allt. Kom även ihåg att liksom vara dig själv och skapa kontakter. För det är ändå det som i slutändan också kommer betyda mycket. För du kommer utveckla en personlighet, folk kommer minnas dig och från en dag till en annan kan du behöva sträcka ut till en hand till någon och någon annan kommer behöva din hjälp. Så att knyt kontakter även under studietiden är nog ett av mina bästa råd också.
Och just att vara sig själv tror jag. Att våga lita på den magkänslan. Har man en dröm att man ska kämpa för den drömmen. Det behöver inte vara omöjligt. Men också som du säger, knyta kontakter. För man har något. Och inte, som jag tycker ibland vissa säger, en hopplöshet. Som den, det är så fascinerande när du säger det här. Eller intressant när bara står ute för korvkiosken och någon säger, kommer du få jobba? Va? Varför ska inte jag få jobb? Att man någonstans tycker det är självklart. Men att inte känna att nej, men det är ingen idé att söka jobb på grund av mitt efternamn. För det finns bra människor överallt. Som den här advokaten Anders som erbjuder dig en praktikplats. Det finns många som vill sträcka ut en hand. Men också inse att de är inte bara det av elakhet. Utan många bara av okunskap. Så då får man själv se till att de får den här kunskapen och våga. Men det är ju inte lätt. Men även kanske ringa och få mentorer tror jag. Ringa upp någon. Så du hade en förebild som Louise där. Att liksom, många advokater har ju ändå väldigt stort samhällsengagemang.
Hey, Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men hur upplever du som åklagare? För det har ju blivit lite bättre. Det är bättre kan man väl säga. Men har du upplevt i din roll när du har mött då till exempel misstänkta som även annan bakgrund?
Ja, jag tror att det är en liten skräckblandad förtjusning när misstänkta möter mig i rättssalen. Därför dels så känner de sig, ofta känner de sig väldigt trygga att det sitter en med en invandrarbakgrund på andra sidan. Samtidigt så vet de också att det är ju så att en del försöker utnyttja det här okunskapen och säga att ja, i vårt land gör vi så här gör vi det här. Och det vet de ju att det kommer ju de inte kunna lyckas med här. Man har ju en helt annan pondus va, som... med den bakgrund man har. Och sen kan jag ju språk och sånt. Jag kan arabiska flytande och insatt i våran kultur. Va? Så att det, ja, även om människor är, ja, gör på olika sätt så är det ändå svårt att komma undan med saker. Va? Jag kan också vara tuffare i rättssalen än mina svenska kollegor som kanske är rädda för att få någon stämpel kastad mot sig. Och så. Och det tycker jag är bra. Att vi är ju alla svenskar men vi har ju olika bakgrunder och... Vi ska inte vara rädda för att liksom, ja, helt enkelt vara tuffa i vissa sammanhang.
Men du har ju upplevt en tvärtom situation men när du faktiskt fick undervisa en åklagare om heder som hade åtalat. Kan du berätta kort om?
Ja, men då jag företrädde en klient och under hela den här förhandlingen fick vi höra att det rörde sig om hederskontext. Han var häktad, min klient, och det var jättetufft. Och när vi kommer till pläderingarna då säger åklagaren att jag kan inte väldigt mycket om hedersrelaterade brott. Jag har inte heller åberopat någon bevisning kring det här. Och då har min klient varit häktad i flera veckor. på den grunden att det är heder. Och då känner jag ju hela tiden att jag kommer ju från Iran. Det finns lite hederskontext även i Iran. Och jag kan väldigt mycket om det, för jag har skrivit specialarbete om det och så. Och då kände jag faktiskt ett behov att jag måste undervisa rätten om vad heder är. För de förstår inte. Det här är ett begrepp som åklagaren har slängt sig med. Och hon fattar själv inte vad det är. Och alla som sitter i salen är svenskar förutom jag och min klient. Så jag höll en ganska lång utläggning om det. Och det slutade med att min klient friades på plats. De avkunnade dom och han fick gå hem till sin familj direkt efter den här förhandlingen. För att det var visat att det här är inte heder.
Och det vet jag att du påpekade redan från början. Redan personen blev både anhållen och häktad. Men jag tycker att det här visar ju bara hur viktigt det är att vi får mer kunskap och även såklart då på domarhåll. Så ni förstår vart jag är ute efter det. Nej, men det är så viktigt, för vi blir ju mer mångkulturellt i Sverige. Och då kan man inte bara tro att alla... För jag tror att det är det som många är fel. Många utgår från att det är svenska. Svenskheten, men vi är så vana att alltid försöka parera. Bli mer kameleont, tror jag, anpassar oss efter situationer. För svenskarna utgår från att de är det normala. Och vi är icke-normala. Men så upplever inte jag det heller längre. Att man känner sig. Men, och jag har ju varit isländsk och inte... Jag ser ju utländsk ut, men att det är mer så här exotiskt. Åh, det är isländsk. Att, så, då kan jag också bli provocerad. För att jag kan väl i så fall bo på Island och jobba. Alltså så, för det är ju inte farligt. Så att jag kan bli så här av den. Ja, och jag tror att man ska vara stolt över sitt ursprung. Att alla vi är väldigt stolta över vårt...
Självklart. Ja, vi ska inte sträva efter... Nej. Att försvenska oss, vare sig ändra våra namn om man inte själv vill det, eller att göra något för att anpassa sig och komma in i. Utan vi är ju, och det finns ju många andra europeiska länder där man har många invandrare i juristbranschen och för sedan lång tid tillbaka. Och det här är ju en fantastisk utveckling i Sverige. Det har ju gått väldigt fort på bara några år. Så. Från när jag började i början av 2000-talet,
ja, var det någon då,
så fanns det ju knappt någon. De svenskar med invandrarbakgrund som fanns inom åklagarmyndigheten hade ju oftast... var ju oftast halvsvenskar. Alltså att de såg annorlunda ut, med mamma eller pappa var ju svensk då. Men hedinvandrare var det väldigt sällsynt.
Ja, men du måste nästan ha varit först, eller?
Ja, jag brukar skryta och säga att jag är nog den första med arabisk bakgrund i Sverige.
Ja, men det är ju då, det är ju fantastiskt.
På den sidan. Men åter till det här med heder, det är ju intressant därför att det har ju blivit i viss sammanhang inflation i det begreppet. Och det är jätteviktigt att vi inom rättsväsendet framförallt är försiktiga och sätta etiketter på saker för att och se individen bakom och så. Sen kan det ju finnas en del heder i olika sort, även i svenska själva som begår brott, va?
Ja, jag har ju även gått en utbildning när jag var åklagare. Det är superintressant att se vissa mönster. Men såklart att man ska bekämpa det där det finns. Men man får ju inte urholka begrepp. Det är så farligt. Man måste veta saker och inte bara direkt när någon säger det. Men jag tror att där gjorde du en väldigt bra insats. För det är ju viktigt. För innan har ju åklagarmyndigheten också varit för fega med att använda heder. För att man var så nej, man är så rädd för det. Men allt det, man får inte vara rädd. Då får man liksom, man måste börja. Det handlar om kunskap. Återigen, vi har lärt oss svenska, vi har lärt oss allting. Då får de lära sig också mycket om de andra kulturerna, tror jag. Men vad skulle ni säga vart era främsta framgångsfaktorer? Eller vad är era framgångskoncept för er själva? Alltså, vad gjorde du att du hamnade här?
Ja, som sagt, jag insåg ju ganska tidigt värdet av att liksom dels knyta kontakter och liksom vara duktig på juridik. Men juridik är ju inte allt, utan du måste knyta kontakter, du måste vara en bra person, för att i slutändan ska ju folk vilja jobba med dig också. Så att jag tror att min framgångsfaktor har ju varit dels att jag är väldigt ambitiös. Sen så är jag ju extremt social, så att du kan ju sätta mig i vilket rum som helst. Jag skulle kunna sitta och prata med väggen och vara jätteglad. Nej, men jag tror att man ska vara ganska orädd liksom. Som jurist och sådär. Man ska våga stå upp för sig själv och för sina egna värderingar. För att på juristlinjen blir du format på ett visst sätt. Och det är viktigt att liksom ha integritet och veta vem är du. För att inte tappa bort dig själv.
Och du är så?
Nej, men jag håller med dig helt och hållet i det du säger. Att man måste liksom, dels så handlar det om att man måste kämpa och tro på sig själv. Att ta reda på saker. Hur funkar det? Som vi inte har det gratis. Vi som har haft invandrarbakgrund här. Vi har inte några föräldrar som vet hur samhället funkar. Eller någon släkting eller någon farbror eller något liknande. Och sen är det oerhört viktigt med nätverkande. Det är AO, och det tror jag är en av, om man ska säga, orsaken till att man har blivit kommit längre i sin karriär och framförallt blivit den man blivit. Det är tack vare nätverkande. Mm. Ett långsiktigt nätverkande där man inte... De här korta nätverkande och minglen, det ger inte så mycket, utan det är på längre sikt att man och lär sig av den andra. Vi har ju mycket att lära oss av varandra.
Jag tror det är väl nyfikenhet. Jag vet inte om det skapas av att man kommer också från, som du säger, att man inte har något socialt skyddsnät överhuvudtaget i princip. För man har sin liksom lilla familj. Men det har någonstans gjort att man blivit en öppen person. För ni är också väldigt glada. Jag är glad att man är liksom alltid en... Man ser positivt på saker. Mm. Och som du tog upp, Asha, att man är väldigt stolt över Sverige. Jag tycker Sverige är ett fantastiskt land. Mm. Jag tror vi på många sätt kan vara stolta över Sverige med många svenskar.
Alltså, det är vårt land.
Ja, eller hur? Ja, nej, men det är vårt, ja, men också vår, ja. Men att vi ändå ser det positivt. Vi har fått uppleva väldigt mycket positivt med Sverige. Och att jag tycker att i syn att man nu... Man, framförallt med politiska strömningar som är i samhället. Att man försöker... Man inte ser, många tar så mycket för givet i Sverige. Och det gäller ju all var man än kommer ifrån i världen. Mm. Man tar för mycket givet, men istället för att se det och oerhört fantastiska som finns och vilka möjligheter istället att vara stolt över det.
Och möjligheten är med mångfalden.
Exakt.
Och hur stor nytta Sverige har just av de här då, personerna som växer upp kanske i segregerade områden och som man bara oftast hör så mycket negativt om. Jag skulle gärna vilja ha mer positivt. Sådana här exempel på framgångsrika läkare, jurister, allt, företagare. Mm. Att det är liksom det som är viktigt här, att man inte...
Ja, men ni två är ju fantastiska förebilder. Så kommer från Rinkeby för Malmvägen i Sollentuna. Mm. Alltså det är verkligen utsatt, man pratar om mycket kriminalitet. Jag kommer från landet, så jag har haft en helt annan uppväxt på det sättet. Men hade jag vuxit upp här så hade jag ju också vuxit upp i alltså en utsatt förort, det vet jag ju, med de möjligheterna. Sen tror jag också de ekonomiska förutsättningarna också kanske. Man skapar ett annat driv också, att man vill känna sig... Att man kan, jag vet inte hur
det är. Självklart, alltså det är en... Vi pratar om framgångsfaktorer, men hinder. Ekonomi är ju ett hinder. Mm. Även om det inte alltid, men vi får inte glömma att vi kommer från en miljö där man förväntas hjälpa till hemma. Alltså, det är inte individen utan det är det kollektiva. Du förväntas hjälpa till och självklart har man en ekonomi som är svag hemma, ekonomisk bakgrund som är svag, så blir det problem. Men jag tror snarare att det blir en I det längre loppet så blir det en styrka. Mm. Att du står på egna ben och du tar ifrån en socialklass till annan. På dina egna ben. Mm. Ingen annan har hjälpt dig och liksom puttat dig fram. Och det är egentligen vart man är i världen, så det är inte bara något specifikt för Sverige, men just för oss.
Nej, men jag tror att man pratar ofta så att det är ganska klasslöst i Sverige, men det är det ju inte riktigt. Vi har ju alla upplevt det, att göra en klassresa, och då ser man verkligen vilka skillnader det kan vara, men också vilken frihet det gör. Och man vill ju därför hjälpa andra att också göra den. Vad säger du om det?
Nej, men jag håller med Ashraf där, att jag fick ju tidigt lära mig också att man inser värdet av pengar när man fick börja jobba. Liksom, min pappa de pluggade båda två och jobbade på sjukhus, men de hade även ATG-butik som man fick liksom extra jobba i. Man tjänade ihop sina egna pengar, och när man väl hade tjänat ihop det här, liksom känslan av att få unna sig det man hade längtat efter. Jag tror att det gjorde ju från tidig ålder att jag insåg värdet i pengar och att kämpa för det jag vill ha. Och nu när man har gjort den här klassresan i form av att jag har studerat och får en annan typ av respekt när jag säger min titel. Och även liksom, med det följer ju även att man är framgångsrik och tjänar pengar. Det är ju jättefint att kunna liksom ha det. Det är ju en stolthet för mig och framförallt för mina föräldrar, som känner att det har varit resan värt någonting. Att lämna släkten och familjen allt i Iran för att komma hit, för att jag ska få en bättre framtid. Mm. Och så det är en otrolig stolthet att man har tagit det steget.
Och det du säger, det du tar upp, tycker jag är intressant just nu när du har lämnat familjen. För många glömmer ju det som är födda här. Mm. För om vi säger så, alla vill komma till Sverige, säger jag, nej, alla vill absolut inte komma till Sverige. Nej. Vad tror ni det känns att lämna det nära man har? Mm. Det är ju väldigt, väldigt, det tror jag att alla vi har vuxit upp med. Nu har jag haft nära till Island så sett, men det har ändå alltid varit en sorg att inte ha närheten till det. Och vad det gör med föräldrar såklart.
Ja, framförallt, jag märkte det när jag var på utbytesår i Australien och åkte dit av fri vilja till ett av världens härligaste länder, och inser hur mycket min personlighet måste förändras. Mm. För att jag inte kan uttrycka mig till 150% på språket. Och då förstod jag för första gången vad mina föräldrar har gjort för mig. Mm. Så att, och det Ja, jag kommer ju liksom, det sa jag ju till dem då, där och då, att nu fattar jag vad ni har gjort. Det hade jag inte gjort på samma sätt innan.
Nej, och jag har ju vänner som nu har flyttat till Schweiz bland annat som pratar om det här, att hur det känns. För de, jag fick en fråga, Silvia, har du skämts för dina föräldrar när du kunde bättre svenska än dem? Mm. Och jag var så, jag kommer inte ihåg, minns inte första gången det hände. Men då sa de liksom att, ja men vi, våra barn rättar ju oss då, typ de skäms ungefär för oss för vi inte kan det här lika bra som dem. Mm. Och det är väldigt nyttigt för dem, för det är en väldigt privilegierade människor som får uppleva den här. Men jag blev så, gud det är så intressant vad det gör med självkänslan som människa. Mm. Att känna att barnen, rätt barnen blir nästan tolken. Och det kan man ju se mycket i våra mål som vi upplever. Att många barn får ju ta ett väldigt stort ansvar. Men som sagt, det behöver inte bara vara negativt. Man utvecklas ju och blir en bra människa. Jag är så glad att ni kom hit. Och är det något ni vill känna så här, men det här vill jag faktiskt få sagt. Om ni vill bara inspirera och känna, är det någonting ni inte fått sagt redan?
Nej, ja, egentligen inte, med att man ska aldrig ge upp. Ungdomar med invandrarbakgrund ska liksom kämpa och tro på deras framtid. Det här är vårt gemensamma Sverige. Ingen är bättre än någon annan. Och bara du kämpar och sliter så kommer du uppnå resultat.
Mm. Ja, och håll huvudet högt. Låt inte någon annan sätta ditt värde. Det ska du göra själv.
Jättebra. Mm. Och man kan också kontakta. Alltså er, ni finns och jag finns. Alltså man, ska inte, man måste våga kontakta oss. För alla vi vill ju dela med oss. För jag tror att alla vi brinner för att skapa ett mer inkluderande och mångfald Sverige. Och att lyfta unga, drivna människor. Så tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.